Du lyssnar på Någon måste dö av Ann-Britt Sternfelt, uppläst av mig, Gunilla Leining. Kapitel 1. Maria. Det är då själva fan att det här jävla snöblasket skulle komma just nu, sa Martin. Det har ju varit strålande sol hela jävla dagen. Ja, det är verkligen otur, svarade Maria. Otur? Det här förbannade skitslasket kommer att äventyra hela platsundersökningen. Jag vet. Helvetes förbannade väder. Nu svär du så där igen. Även om situationen var allvarlig tyckte Maria inte om när Martin slängde ur sig så många svordomar han bara kunde komma på. Det var en ovana de hade pratat om och som Martin själv ville ändra på. Det är bra att vårda sitt språk, som han uttryckte det. Fast det var en ambition han allt för lätt glömde bort, speciellt när det körde ihop sig på jobbet, vilket det gjorde ganska ofta. Maria kände medlidande med brottsplatspersonalen som hade satt upp en presssändning över närområdet för att rädda vad som räddas kunde. Nu lär vi knappast hitta något mer än det som finns under presssändningen, suckade Martin. Nej, det blir svårt, höll hon med om. Men kommenterade inte saken vidare, utan försökte istället förbereda sig mentalt på det absolut värsta i hennes yrke. Att berätta om ett dödsfall för en anhörig. Första gången hon skulle meddela ett dödsfall hade hon först tänkt att det här gick ju bra. Kvinnan som just fått veta att hennes son hade dött i en bilolycka sa inte ett ord. Hon bara nickade. Maria och hennes arbetskamrat frågade om kvinnan hade någon vän eller släkting de kunde kontakta så att hon kunde få ha någon hos sig. Och det var när de stod där och lirkande försökte få fram något namn som det brast för kvinnan. Hon vrålade rätt ut. Ett vrål med en sån smärta att Maria kände det som om hon blivit slagen. Hon hade haft några svåra stunder i livet när hennes föräldrar berättade om det som hände i Chile. Men ändå, det här var annorlunda. Kanske för att smärtan kom så plötsligt. För att den slog ner med all sin kraft just här och nu. Hon hade velat fly. Men hon hade inte tillåtit sig att skydda sig själv. Det var hennes plikt att ta hand om kvinnan vars lidande välde utanför alla gränser för vad en människa kunde bära. Maria och hennes kollega hade försökt att lugna och trösta den stackars kvinnan. Men hur skulle man kunna trösta någon vars enda barn just hade dött? Istället fick de ta med sig kvinnan till sjukhuset så att hon blev omhändertagen. Efteråt översköljdes Maria av starka tvivel. Hon kanske helt enkelt inte passade som polis. Bryderier som allmänt möttes med sympati. Närmare helvetet kan man inte komma, men man måste helt enkelt lära sig att stå ut, hade en av arbetskamraterna sagt. Hennes dåvarande chef hade däremot haft en annan attityd. Det här är verkligheten, och i den dör folk hela tiden, sa hon. Utan att vänta på svar hade chefen sen gått in på sitt kontor, medan Maria snopen stod kvar i korridoren. Martin, som suttit med sin dörr på glänt och inte undgått att höra samtalet, gick ut i korridoren och gav Maria en stödjande klapp på axeln. Bryr inte om henne, sa han. Hon har som kvinna varit något av en pionjär inom poliskåren. Hon har tvingats vara hård och tuff för att slå sig fram inom den här mansdominerade kåren. Ja, tuffare än männen själva. Och det är ränder som sitter i. Martin hade tystnat i några sekunder innan han fortsatte. Fast hon har en poäng i det hon sa. Det här är den krassa verkligheten. I vårt jobb dör det tyvärr en del folk. Så du får helt enkelt hitta en strategi för det här. Du kan inte låta din smärta eller rädsla hindra dig från att jobba med det du tror på. Om du nu tänker i de banorna. Du hör hemma här. Att Martin var där just då, att han sa det han sa, hade avgjort allt. Och nu förberedde hon sig ännu en gång på att möta det hon accepterat att hon måste klara av. När de stod på trappan till Bengt Sedelids hem såg de på varandra utan att säga något. Martin ringde på dörrklockan och först när dörren öppnades släppte han hennes blick. En kvinna i 60-årsåldern öppnade dörren. Hennes hår var mellanblont med begynnande grått, klippt i en pagefrisyr som knappt nuddade axlarna. Hon var klädd i beige bomullsbyxor, en tunn vit jumper och en ljusbrun tröja med knappar som var öppna. Enkelt men stilfullt. Hon gav ett behagligt intryck utan att egentligen vara särskilt tilldragande. Hon såg frågande på dem. Är ni Birgitta Sedelid? Frågade Martin.
Ja, det stämmer.